Åh, vad jag är glad att just du väljer att lyssna på intervjupodcasten Nemo möter en vän. Och det är ju jag som är Nemo Hedén och detta är avsnitt nummer 270 i ordningen. Och veckans gäst, vem är det? Jo, det är den fantastiska Nanne Grönvall. Och Nanne, hon berättade för mig att hon inte hade gjort någon annan podd innan det här. Jag fick alltså äran att ta hennes podd oskuld och det gjorde mig både glad och smickrad och väldigt, väldigt, hedrad om man säger så. Nanne kom ut till mig i Hässelby och vi pratade om hela hennes liv. Och det blev skratt, det blev tårar och det blev allt däremellan. Och detta är ju ett gratis avsnitt som är tillgängligt för exakt alla. Ni behöver alltså inte Podmi för att lyssna på detta avsnitt. Ja, den här podden den klipps ju av produktionsbolaget LL Experience AB som bland annat producerar Göteborgspodden. Så om ni behöver en duktig podcastproducent / klippare, gå då in på www.llexperience.se eller mejla kontakt @llexperience.se. Stort tack till LL Experience för ett fint samarbete. Jag heter Nemo Hedén på Instagram. Ni får jättegärna följa mig där. Då blir jag superglad. Om ni vill mig något, ja, då finns jag ju på nemohedén@gmail.com. Och dit kan ni mejla om ni har frågor till mig, om ni vill önska poddgäster, om ni vill, ja, vad ni än vill helt enkelt. Jag älskar när ni lyssnare mejlar mig. Jag tror inte det var någonting mer än så. Jag tror vi ska dunka igång veckans avsnitt. Nu är det dags för Nanne Grönvall i avsnitt nummer 270 av Nemo möter en vän. Rulla jingen.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja,
Nemo, ja.
Vi kör Nemo möter en vän med Marianne Elisabeth Nordqvist.
Just det.
Eller kanske Nanne Grönvall, som vi kallar dig i folkmun.
Just det.
Ja. Tja!
Tjena, hallå.
Hej, hur är läget?
Jo, tack. Det är full fart. Det är roligt. Ja, nej, men det är bra. Jag var tvungen att sådär känna. Jo, men det är jättebra. Det är bara just det här med full fart kan också vara att det blir för full fart. Eftersom jag har lite det i bakhuvudet att det inte får bli för full fart. Men det är lagom. Så det känns jätteroligt. Väldigt kul. Mm.
Underbart svar. Så här, det är lagom full fart. Det är ett helt nytt uttryck.
Ja, precis. Lagom full fart.
Det är skitbra tycker jag.
Det tycker jag är... Jag tycker att det här ordet lagom är underskattat. Mm. Lagom tycker jag är jättebra. Jag kan önska att jag var lite mer lagom. Jag är väldigt impulsiv på gott och ont. Och allt eller inget. Liksom sådär. Lite lagom skulle jag kunna tänka mig att vara lite mer.
Lite lagom impulsiv istället.
Ja.
Du... välkommen ut till Hässelby.
Tackar.
Jag blev ju lite förvånad när du sa att du kunde tänka dig att podda här hos mig. För att du sa att du ändå hade liksom ärenden i området. Så tänkte jag så här, vem fan kommer ut till Hässelby frivilligt om man inte bor här, tänkte jag.
Jaha, nej då, vi har närstående som bor här ute. Okay. Till exempel och så också. Ja.
Mm, för det är många poddgäster som är så förvånade över hur långt det är. För de bara så här,
jaha, nej. Och jag har ju bott själv i Hässelby. Ja. Robin, min äldsta son, då bodde jag och hans pappa, min dåvarande pojkvän. Vi bodde ju i Hässelby.
Mm. Okej, okay, ja, men då så, då finns det en logisk förklaring. Och äntligen får man väl säga, det känns som att jag, känns som att vi har försökt få till det här under väldigt lång tid. Främst jag då kanske. Var det till och med så att det blev lite jobbigt för dig när du och jag hamnade bredvid varandra på Shirley Clamps föreställning sist?
Nej, absolut inte. Nej, absolut inte. Du har varit väldigt tålmodig och enträgen. Så att, och varit väldigt fin i när jag har sagt att nej, jag är inte redo för någon podden.
Så. Jag tänkte så här, när vi hamnade bredvid varandra på Shirley Clamps föreställning, tänkte jag så här, nu tycker hon det här är skitjobbigt för att jag var så tjatig om att det ska bli av en podd.
Nej då, nej, absolut inte. Ingen så, nej, absolut inte. Nej. Ingen problem.
Vad bra. Men jag tror faktiskt att just, det var någon vecka före den här föreställningen så hade du skrivit till mig att nu känner jag mig redo. Så det var ändå okej tiden för att hamna bredvid varandra.
Ja, just det, ja, precis.
vad tyckte du om showen förresten?
Åh, älskar showen. Den är fantastisk. Och jag älskar ju Shirley. Hon är ju bedårande sångerska, artist och person. Och så vet jag att hon har drömt väldigt länge om att få göra en egen show så här. Och ja, det var precis allt det jag hade förväntat mig av henne på något sätt. Med just att jag vet att hon har hela det här breda spektrat från humorn. Hon är ju på något sätt våran Bette Midler, skulle jag vilja säga, i mångt och mycket, med just att hon också kan gå tvära kast från humor till allvar. Och så var det ju verkligen. Så jag vill verkligen slå ett slag för, jag tror att hon åker ut på turné nu. Ja, så då vill jag verkligen passa på att slå ett slag för att om ni inte har sett showen så måste ni gå och titta på henne på turnén.
För det var ju verkligen så, när man såg showen så tyckte, i alla fall jag, att hon var så smart. Det var så smart uppbyggt, för att om man kanske inte har, jag säger, 15 stora hits, då är det så smart att anspela mycket på humorn som hon gjorde. För då blev det så jävla liksom, så bra dynamik och så stark helhet. För det var ju verkligen roligt liksom.
Ja, det...
Och fick hon glänsa i sången och så. Det var verkligen, det var ett snyggt paket.
Ja, det är jättefint. Det är, som sagt, var ena stunden så skrattar man så man kiknar. Och så nästa stund så kommer en liten tår att man blir berörd av. Mm. Och hennes sätt att förmedla och berätta är ju magiskt. Så att... jag älskar, det var en helt, helt underbar show.
Då undrar man ju såklart per automatik, när kommer din sån där show?
Och det vet jag inte. Jag har ju 35-årsjubileum som artist i år. Jag har inte riktigt spikat vad jag ska göra till hösten. Just nu är jag ju ganska fokuserad inför Mello och så. Och så lite semester i sommar och sen ska jag ut och gigga juli, augusti och så. Just nu är jag inne i en sån här, vad vill jag göra? Vad vill jag göra? Vilket är jätteskönt. Så jag är just nu inne i, vad vill jag göra? Och kommer kanske spika det lite senare. Det kommer säkert bli någon typ av gig i höst, men jag vet inte vilken form eller...
Men är du sugen på en sån där krogshow om ditt liv, en sån där helhetsgrej?
Nej, men alltså jag gjorde ju en show på Hamburg i Busch och på Rondo, Stockholm respektive Göteborg då. Och det var fantastiskt att få göra. Ja, det är inte sådär så att jag känner att jag måste, utan det är just det här som känns så härligt nu, att känna lite, vad vill jag göra? Vad tycker jag skulle kännas roligt? Och så tycker jag att många saker skulle kännas roligt, och då är det sådär, okej, vilken ände vill jag börja? Liksom.
Lyxigt ändå att vara där. Men okej. Hur ser dagarna ut just nu då? Mello drar igång ganska snart. Det är bara någon vecka kvar, va? 2 veckor
till första deltävlingen. Precis, första veckan i helgen i februari.
Dina dagar just nu, vad händer?
Ja, det är lite olika. Det är ju en del planeringar inför låten och numret och såna här saker. Men sen är det också att jag är hemma, tar det lugnt, laddar, Så det är inte sådär så att jag kör i 180 knyck varje dag, utan ja, det är härligt sådär att pussla på lite.
Och lagom.
Så, ja, spelar in lite nytt och sådär liksom. Mm.
Du har gjort så otroligt mycket intervjuer genom åren. Alltså vad tycker du att du mest får prata om? Vad är den vanligaste frågan du får?
Oj, det är ju väldigt olika. Allting går i perioder. Och lite beroende på, jag menar, 35 år så har det ju varit olika aktuella ämnen. Nu har det ju varit väldigt mycket att prata utmattning eftersom det är... Jag åkte på den här utmattningskollapsen och samtidigt förstår jag ju att intresset för det finns eftersom det är tyvärr väldigt vanligt idag och väldigt utbrett att väldigt många drabbas av det. Liksom. Så att det är nog det som har varit mest att prata om sen jag började jobba igen för tre år sedan, två och ett halvt.
Ja, vi kommer komma till det lite senare, för att det är ju ett ämne som du säger också, det är nästan som en folksjukdom nu. Alltså det är så otroligt utbrett och jag tror att lyssnarna gärna tar del av eventuella tips och råd som du har. Men vad hade du önskat att du fick prata om mer i intervjuer, om vi vänder på frågan?
Oj, vad vill jag prata om? Jo, nej, men jag vill ju, alltså jag känner ju ett väldigt starkt engagemang för barn och ungdomar och deras utsatthet i dagens läge. Alltså den psykiska ohälsan är ju större, värre än någonsin liksom. Och där tycker jag absolut att vi behöver prata om hur varför det blir så, vad man kan göra åt det. Det finns väldigt mycket, jag känner att det har ett väldigt starkt engagemang i att barn och ungdomar som egentligen ska känna bara glädje och självförtroende och hopp inför framtiden, att det är väldigt många som mår jättedåligt och det är maktlöst för i vuxensamhället hur man ska göra för att lösa det liksom. Så det berör mig väldigt mycket.
Vad tror du man kan göra då? Åt ungdomars måenden överlag?
Jag tror framförallt att man ska prata väldigt mycket om sociala medier. Att ha en distans till det. Och det är ju som så, det här är ju en ny generation vad det gäller det här. Precis som alla vi olika generationer upplever nya faser, som när datorn kom, okej, hur förhåller man sig till det plötsligt i 10 timmar framför datorn, okej, kanske inte. Så att, och det här tror jag är väldigt mycket sociala medier, att det handlar om att hetsen, att kraven är ganska höga idag på utseende, framgång. Och där är ju tyvärr sociala medier är ju fantastiskt i ett sätt att förmedla saker man gör och ta del av varandras liv, men det också finns ju en hets för, om man inte har den distansen, att okej, hur många följare har man, hur många likes får man. Är du i skolan så jämför du att varför fick inte jag så många likes på den här och varför fick hon eller han si eller så många. Den här känslan av popularitet, alla människor vill ju känna sig älskade oavsett om det är barn och ungdomar eller vuxna. Men, och jag tror att det kan finnas en form av att känna att man inte är tillräckligt populär och om du jämför med andra och så vidare. Och just på något sätt så tror jag att vi vuxna kan ha svårt ibland att förhålla oss till det, men jag tror att framförallt ungdomar också har det, från du vaknar till det du somnar så är du inne på de här sociala medierna hela, och det skapar en hets tror jag också. Det är nog inte bara det, men jag tror att det är mycket sånt som gör att det blir känsla av att inte räcka till, att inte vara tillräckligt snygg, hur man ska se ut i kroppen, för det är väldigt mycket kroppsfixering. Så på något sätt så vi pratar inte så mycket om de inre kvaliteterna idag på samma sätt som jag tror att man gjorde förr. Sen har det ju varit, jag menar genom alla tider har det ju varit så med. Men ja, jag tror att man behöver redan i skolan börja prata. Redan i första klass hur man ska förhålla sig till de här sakerna. Vi behöver prata om, och så vet vi ju fortfarande, mobbning är fortfarande vanligt, har ju tyvärr funnits i alla tider. Det här att inte känna sig älskad, och det ger ju sår genom hela livet. Så att jag tror att vi behöver titta i... Jag vet att många säger att ja, men man kan inte lägga allt på skolan. Ju, nej, men jag tror att en del av livets utbildning kan vi hjälpa till med genom att... Därför att vi kommer alla ifrån olika förutsättningar, och att man pratar om vardags- och livssituationer och en form av psykologi. Jag tror att psykologi är underskattat. På något sätt ser vi det som att ja, men det ska man ta på universitetet. Jag tycker det är bullshit. Det ska absolut redan från första klass ska vi börja prata om våra välmåenden och så. Det tror jag jättemycket på. Mm. För det behövs så lite för att man ska få en sån här aha-upplevelse med... Det kan räcka med... Man, apropå musik, gå på en konsert och du kanske har någon som ger dig musikaliskt någonting som du känner, shit, jag ska vända mig, nu får jag en kick utav det här. Eller någon som föreläser, jag vet ju flera som brukar ut och föreläsa i skolor och så, och där det kan bli livsomvändande för barnen och ungdomarna, där de får hjälp. Jag pratar med en snubbe som åker mycket i skolor och pratar om grooming till exempel, och ja, då visar det sig att efteråt så kommer ju fler.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Fram till honom och berättar att de har blivit utsatta, att de inte har vågat prata om det och så vidare. Så jag tror att det är superviktigt att vi via skolor ska kunna nå ut. Sen inte bara det naturligtvis, men jag tror att det är en form av läroväg också. Mm.
Jag tycker personligen att det är supersvårt som förälder att alltså hur man ska förhålla sig till den här, ja, men dels sociala medier och allt sånt där, och dels till det här med skärmar. För att alltså, min dotter är ju snart 3 år, går på förskolan, och de kör liksom, ja, det är jättemycket iPads och skärm där, nästan mer än vanlig lek vissa dagar. Och jag blir så här, ska det börja redan där? Ska jag då köpa en iPad till min 2,5-åring? Och jag hör att andra vänner till mig ger iPads till sina 3-åringar. Jag vill bara säga, ska jag också? Det är helt sinnessjukt tycker jag. Men så måste jag typ göra det för att hänga med utvecklingen. För om inte jag gör det, då kanske mitt barn blir liksom utstött och mobbad sen, för att hon är den enda som inte har en iPad sen. Förstår du? Så man blir liksom en del av den här geggan, fast man vet någonstans själv så här, det här är inte rätt, det är inte sunt, det kan inte vara sunt med en iPad till en sån liten flicka.
Nej, och jag tror framförallt att det också handlar om det här kanske med begränsa tiden, men jag känner samma sak. Jag har ju också känt under barnens uppväxt att det var så här, okej, hur länge ska de få sitta och så är det också just medan andra säger då, men det är bra utbildning och utvecklande, och ena dagen så kommer det rön om att det passiviserar och de inte rör på sig och Och sen i nästa stund så kommer det andra rön om att ja, men det är utvecklande för dem. De lär sig väldigt snabbt och det så att det är ju som sagt, alla nya generationer blir någon form av experiment i när det kommer nya prylar liksom. Och så har det ju varit med mobilen också, så har det ju varit med datorn och så det är liksom...
Ja, det är svårt. Det är inte lätt att vara förälder.
Alltså. Nej.
Men du har ju vuxna barn. Mm. Alltså, har du snackat mycket med dem om just det som du är inne på, det här med sociala medier och, eller känns det mest lönlöst? För de är ju ändå vuxna, tänker jag. Men...
Ja, nej, de är ju vuxna nu. Alltså, ja. De är ju 27, 29 och 33. Så att det är liksom... Så det skulle bli lite knasigt om jag säger, nu har jag tittat här och jag har sett att du har varit ute.
Fyra skärmtimmar om dagen,
ja,
nu lägg ner det.
Nej, och de är nog inte ute, någon av dem, så mycket på sociala medier.
Du har gjort ett bra jobb, med andra ord.
Ja, det vet inte jag, men det är nog deras egna beslut som de kan ta åt sig här för, så att säga, tror jag. Eller är det så att...
Du, inför den här inspelningen så lyssnar jag på ett gammalt sommarprat med dig.
Okej, okay, ja, just det.
Ja, det är säkert, kan det vara 10 år sedan, är det?
Mm, det är nog jag.
Ja. Och då pratade du någonting om din uppväxt en del. Och du pratade om att, var det din mormor som langade sprit? Stämmer det?
Ja, det gjorde det, precis.
Ja. Sådana grejer, som jag själv kommer från ett ganska, man kan säga, ja, men rörigt. Det, min pappa... missbrukade under hela min uppväxt. Mm. Och jag vet ju hur det har format mig. Sådana händelser, kan du peka på hur sådana händelser har format dig?
Ja, det är klart att det alltid gör. Det gör det ju alltid i ens uppväxt. Och framförallt om det är rörigt. Och det blir ju som så att när det blir alkohol och sådana saker inblandat, där det inte är med måtta utan där det hamnar i missbruk, så påverkar ju det väldigt mycket som barn naturligtvis. Ja, så att det, jag känner ju väldigt mycket med barn som växer alltså när det är, oavsett egentligen missbruk, det finns så många olika former utav det så att säga. Mm. Men det är klart att det präglar definitivt.
Har det alltid varit såklart för dig vad du ville syssla med i ditt liv? Din liksom väg, your path eller vad man säger?
Nej, absolut inte. Definitivt inte. Jag jobbade som, alltså när vi var med i Melodifestivalen 86 första gången, då jobbade jag som telefonist fortfarande. Och hade tagit tjänstledigt och tänkte att det här kommer jag inte kunna, jag kommer inte kunna fortsätta som artist, så jag tog tjänstledigt gång på gång. Och sen, och så rullade det på, och så rullade det på igen. Så, men jag hade inte... Jag vågade aldrig tro som liten att jag skulle få hålla på med musik eller som artist eller någonting. Jag älskade att sjunga. Gjorde små melodifestivaler hemma med mina kompisar och skrev låtar och så klädde vi oss i olika kläder då, som morsans eller mormors eller någonting, med lite paljettigt gärna eller så. Och,
var du duktig redan som liten eller?
Nej, jag sjöng nog hellre än bra faktiskt. Men jag var ihärdig. Ja, absolut. Och älskade ju musik redan då. Spelade in på kassettband var det ju då. Liksom. Man spelade in ifrån radion och så.
Vilka stora förebilder hade du då? Vilka, vad lyssnade du på?
Elvis. Mm. Det var ju den stora. Och sen fanns det ju många andra. Lil Babs tyckte jag om väldigt mycket. Sådär, så att, alltså det fanns så mycket att lyssna på Svensktoppen då, allt som var aktuellt.
Fan, det är ändå intressant med just Lil Babs, för att jag har intervjuat över 270 olika kända personer nu. Mm. Och Lil Babs är nog den personen som alla tycker om.
Ja.
Det är intressant det där, för liksom så här, det finns inte en enda människa som har något ont att säga om henne.
Nej,
Det är speciellt ändå. Mm. För det brukar ändå vara någon som tycker illa om någon. Så här, men hon verkar ju genomgod liksom.
Hon var ju alltså, helt fantastisk. Stort hjärta och... alla människor är unika, men hon var lite mer unik än alla på något sätt. Hon klev in i allas hjärtan.
Mm. Fan vad fint ändå. Mm. Du, som du nämnde så var det ju Melodifestivalen första gången 1986.
86.
Ja. Och det är väl i år blir det 10:e gången du är med, om man slår ihop både uppträdande och...
Och som kompositör.
Ja, precis. Du, det finns så många olika bidrag att prata om, men jag måste prata om ett särskilt bidrag, för att det är en grej som jag har tänkt på. Ända sedan det hände så har jag grämt mig över det här. Och framförallt min lilla syster som älskar dig för det.
Okej, tack.
Du måste spela in en videohälsning till henne sen. Du får göra det efter.
Det ska jag göra.
Hon heter Nelly och hon har uppträtt med den här låten många gånger. Hon sjunger och så här. Nej, men det var ju 2005. Mm. När du uppträdde med Håll om mig.
Ja.
Och jag tror inte jag är ensam om det här. Men visst var det så att du kom ju tvåa totalt, men du fick ju i princip mer än dubbelt så många röster av svenska folket än Martin Stenmark som vann.
Ja, just det. Någonting sånt var det. Ja, det var mer röster i alla fall, absolut. Ja, det var det. Ja,
jag
var
tror det var nästan dubbelt så många röster, vad jag läste i alla fall.
Inte
för de släpper ju rösterna några månader senare.
Ja, just det, precis.
Ja. Mm. Och jag tänker bara så här, alltså, hur känns en sån grej egentligen? För hade det varit jag, hade jag varit så otroligt bitter. Alltså att en jävla jury bestämmer att jag inte får vinna. När folket, och folket ska ju bestämma. Du måste ju varit helt knäckt. Alltså på riktigt.
Nej, jag var inte det.
Ärligt,
absolut. Nej, jag var tacksam att det fick. Att låten fick så fantastisk respons.
Ett mästerverk. Jo, men det är ju det. Jag skulle säga så här, på riktigt nu, och det säger jag inte för att du är här bara. Topp 5 Mellobidrag någonsin.
Wow, oj, ja, det var roligt att höra. Nej, men man ska ju komma ihåg att som sagt, jag har ju varit med på både 80- och 90-talet i Mello. Och då var det bara jury. Och då kan jag säga att det var ju ofta som det kunde vara fel. Alltså, tittar vi tillbaka på 70-talet och allt möjligt, så kan vi upptäcka att oj, det var konstiga låtar som vann. Och andra som blev jättehit som inte alls kom nu. Och,
när började det bli folket som röstade då?
Du får nog googla upp det, men jag tror att det kan ha varit... När var det? Då ska vi se. Var det inte Triple and Touch som var programledare då?
Kroninger och gänget.
Mm.
Mm. Jag tror du skulle veta sånt här, alltså, egenskap av expert på mig.
Nej, men jag är inte expert så liksom.
Men det är ingen viktig fråga.
Nej, nej.
Men berätta lite om för den låten. Jag tycker väl mycket om den, och min lille syra tycker ännu mer om den. Men hur kom den till, och var du lite ledsen efter?
Nej, alltså jag var inte det. För mig kändes det som en seger. Och det var nog mycket i och med att jag vågade inte ha några förhoppningar om hur det skulle gå. Så jag var bara så jäkla lycklig att jag hade gått. Däremot så ska vi ju komma ihåg att 1996 så vann vi. Och fick åka med One More Time till Oslo. Kom ju hela vägen så här, långt till underbara Oslo. Och tävlade där. Ja, men du vet, man vinner och bara, ja, vart får vi åka? Vi ska åka till... Ja, nej, det var inte så långt. Man tänker gratis resa utomlands. Nej, men... Så jag hade redan fått varit med om det här att vinna Eurovision... Eller inte Eurovision, men vinna svenska och få komma till Eurovision och vara med om hela den. Hade jag inte gjort det, då hade det nog varit, då hade det varit surt. Men i och med att jag gjorde ju faktiskt också ett val med 98 med avundsjuk och så, att jag kände att jag vill inte ut och resa. Vi hade ju rest jättemycket under One More Time-åren med Highland och så på 90-talet. Så för mig kändes det mer att jag var så lycklig att jag fick en hit i Sverige att få åka ut med. Tyckte jag var jätteroligt. Så jag festade nog som om jag hade vunnit på kvällen. På, för att det, jag var så jäkla glad att det hade gått så bra som det gjorde. Och återigen så sagt, hade jag inte vunnit 96, då hade det nog hängt någon liten mungipa åt andra hållet. Men nu har jag ju fått varit med och hade fått upplevt det där.
Så det var inte så att du gick fram till Martin Stenmark på efterfesten och viskade hans öra så här: du vet likväl som jag att jag fick mycket mer röster.
Nej, absolut inte. Nej, han är en så god fin vän och han är också en fantastisk, han är en fantastisk
artist. Han är väldigt fin. Han är svår att göra en sån grej mot. Han är väldigt älskvärd.
Nej, ja, precis. Nej, så jag var mer glad för hans skull att få åka och uppleva det. Den här resan som jag visste att jag hade fått gjort en gång också.
Men just låten då, Håll om mig, när ni skrev den, eller var du med och skrev den? Det var det, va?
Ja, oh ja.
Absolut. Det var, du har nästan alltid med och skrivit dina bidrag, eller?
Ja, alltid. Ja. Jag är alltid.
Det hedrar dig, skulle jag säga.
Ja.
När ni skrev den, kände ni direkt att, för jag är alltså nyfiken när det gäller såna här låtar som blir hits. Kan man känna så här, fan, nu har vi någonting på G här? Eller blir det alltid en överraskning vilken låt som går hem?
Ja, det är väldigt olika. I det här fallet så är det som så att den här låten hade jag inspel. Jag brukar göra så, jag har min mobil och så sjunger jag in lite när jag får lite idéer. Och just den här låten var vid något tillfälle när jag var ute och körde bil och så kom den här melodislingan i huvudet. Och då körde jag åt sidan på vägen och parkerade och sen satt jag och sjöng in den. Och sen tänkte jag inte mer på det utan som sagt var, körde vidare. Och sen hade de ju en tävling i samband med Melo där som var för kvinnliga låtskrivare. Och då tänkte jag, du kunde ju inte göra någonting som Peter och jag hade gjort ihop. Och då satt jag och började leta ibland mina låtidéer. Så här, har jag något som man kan skicka in? Liksom. Och så kom den här fram och så kände jag att ja, den här kanske skulle funka. Så frågade jag Peter, jag vet inte, vad säger du om den här melodin? Kan det här vara? Liksom. Och så gjorde jag klart den och kontaktade Pling så att skrev ju texten, som skrev texten där också. Och var på den väg och så kom den med. Så var det som plockade ut och liksom det var jätte, jag var så otroligt glad att bara få komma med och så att jag hann inte riktigt reflektera över vad är det för låt eller hur kommer det här mottas, utan jag kände bara att jag var glad att få vara med där igen och att jag tyckte om låten naturligtvis.
Fan, sånt här är så jävla intressant för att för mig så är det liksom en briljant hit liksom. Men för dig var det bara så här, undrar om det här kanske är något att skicka in, vi får se, jag vet inte liksom.
Ja, nej men alltså det är svårt att veta. En låt kan vara väldigt svår att ibland har man så här, den här är så jäkla bra, det är en sån hit. Och så kan man lyssna på den efteråt och bara, nej det här var väl inte så bra. Eller tvärtom, att fan, den här låten, varför kör jag inte den här låten oftare? Det här är ju en riktigt schysst låt. Så att ibland kan man få feeling på något för att det kanske är roligt att sjunga eller att det är någon sån där grej fast det egentligen kanske inte är en hit liksom. Så att ibland känner man det och ibland inte. Ibland tror man att det är en och så är den, jag tror ändå att det är känd att den här har något liksom. Men jag hade aldrig vågat tro att den skulle bli så stor som den blev.
Hur var det med Avundsjuk då?
Det var ju första grejen jag gjorde solo någonsin 98. Och det var ju alltså den låten, jag började skriva låtar. Vi hade ju varit ute då och rest med One More Time sen 92 med en låt Highland som släpptes, och så blev det en stor hit runt om i.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I flera länder i Europa. Så vi reste och reste och reste. Så blev vi inbjudna 98 och få göra någon låt. Och då satt Peter och skrev filmmusiken till Kalle Blomqvist. Astrid Lindgren-filmen. Så då var det så här, vad ska vi göra för något? Och då hade jag börjat sätta mig och skriva. För jag tänkte, medan Peter sitter och spelar in och skriver och så kan väl... Så jag satte mig och började lära mig hur musikprogram funkade, hur jag gjorde trumprogrammeringar och började spela in och skriva egna låtar på ett sätt som jag inte hade gjort tidigare. Och då fanns bland annat den här låten Avundsjuk där, och den kändes ju inte alls som någon slagerlåt. Och vi testade till, sen då när vi väl skickade in den till Mello där, så testade vi ju att lägga på stämmer. För det ska man ju ha i Mello. Det är liksom stämmer och tonartshöjning. Och så funkar det inte med stämmer, för det tog bort temperamentet. Och tonartshöjning blev det inte heller. Liksom. Så att, men ja, då blev det att vi skickade in den. Liksom. Och det var ju min första sologrej någonsin. Jag hade ju en fruktansvärd scenskräck sen långt tillbaka, sen 80-talet egentligen. Alltså. Så att,
var det jobbigt att liksom lämna bandet bakom dig och stå själv på scenen, tyckte du?
Det var en enorm utmaning, verkligen. Att våga. Det var... Det kändes bra efteråt, men just då var jag jättenervös naturligtvis. Och sen också i och med att det här inte var en klassisk slagerlåt. Det var någonting helt annat än det vi hade gjort med One More Time tidigare. Eller som när vi skrev Det vackraste till Cissi, som Cissi Wennersten gjorde. Och Highland, så det bröt ju väldigt mycket. Så jag hade ju ingen aning om hur det skulle tas emot.
Det är ju så intressant med Avundsjuk, för att idag så hade ingen reagerat ens på en sån låt.
Nej.
Men då var det liksom, det bröt alla mönster liksom.
Ja.
Och det är väldigt spännande hur utvecklingen har gått. Vi ska prata lite om det vi var inne på i början där. Det som du sa att du får prata om väldigt mycket just nu. Men jag tänker att det är ändå viktigt att snacka om. Just för att det är många lyssnare där ute som bryr sig om dig och vill ha tips och råd och jag snackar givetvis om det här med utbrändhet. Gå in i väggen och så här. Vad var det första tecknet du fick på att någonting var knasigt?
Jag visste ju redan långt innan egentligen att det här är, nu är jag uppe i för alldeles för högt arbetstempo. Men det är ju inte alltid lätt att stoppa upp när man har alltså ett schema som ligger och tutar och kör. Och så tycker jag det är roligt att göra, och det är väldigt mycket sådär att jag tycker om att göra flera saker samtidigt. Och har jag väl trott hela mitt liv att jag är bläckfisk på något sätt. Och tittar jag tillbaka så ser jag att jag redan på 90-talet, det var samma sak. Vi hade ju småbarn, samtidigt som vi jobbade jättemycket, konstant sömnbrist. Så där då pratade man inte om någon form av utbrändhet på det sättet. Men absolut att jag var sönderstressad redan där någonstans. Och även alltså, runt 2005 efter Håll om mig var ju samma sak. Det tutade och körde, tänkte jag, åh, så var jag så glad över att allting gick så bra. Så då körde jag ju på 180 knyck också. Och men ja, så räcker det ju med att man mår lite bättre och så glömmer man och tror att man kan köra på med samma tempo. Så jag visste ju redan ett år innan att det här går inte, men jag visste inte hur jag skulle stoppa upp allt som jag. Och det är ju, som artist är man ju oftast uppbokad ett år i förväg med saker. Och så jag visste inte riktigt hur jag skulle stoppa det liksom.
Men vad hände då? När var liksom droppen? När sa du bara, nu är det stopp? Var det någonting speciellt, specifikt som fick dig att bara säga, nej, nu
måste jag stoppa? Jag tror att det var att jag körde ju samtidigt som jag giggade väldigt mycket och drev väldigt mycket projekt, så var jag också med och spelade i Snövit och vi turnerade, spelade den elaka drottningen, fantastisk roll att få göra. Men det var ju att jag multitaskade ju väldigt mycket och vi var klara med Snövit. Och så hade jag ungefär en vecka däremellan, lite mer, typ 9 dagar eller någonting sånt, innan jag skulle börja ut och gigga. Och jag visste ju redan innan, jag vet att när vi var ute där på turnén så kunde jag ringa till Peter och från hotellrummet och bara gråta och säga, jag vet inte hur jag ska orka. Men så tar man sig samman. Det är ju ungefär som för andra när de går till jobbet fast de egentligen kanske vet att de inte orkar. Och så hade vi en, som sagt, då var vi klara med sista föreställningen. Jag hade då typ de här 9 dagarna eller vad det var. Och så satt jag hemma och vi satt i vardagsrummet, jag och Peter. Och så sa jag, jag är så trött, jag vet inte hur jag ska orka, jag vet inte hur jag ska orka. Och så sa jag, jag ska bara lägga mig och vila. Och så läste jag mig upp och gick över vardagsrumsgolvet. Och sen, ja, det var som marken var, det är tungt att prata om, men att rasa ihop så fullständigt och känna att kroppen orkar inte, själen har fått tagit så mycket stryk för att jag har liksom inte lyssnat på. Ja, det. Det finns naturligt, jag tror att många utav oss också som drabbas av det här är ofta en sån här, men det är klart att jag orkar, det är klart att jag kan, det är klart att jag fixar det här. Och sen tog det bara stopp. Så att jag kunde ju, alltså, Peter hjälpte mig upp till sängen och sen låg jag och så grät jag i typ 5-6 timmar. Bara grät, hamnade i en fullständig utmattningsdepression. Och sen kunde jag sova 14-15 timmar. Och sen kunde jag vakna och så grät jag igen och så hade jag ingen ork, jag hade ingen kraft. Och så var det också det här, shit, jag ska ju jobba här, jag ska ju gigga snart. Så sa ju det till Peter att, får jag bara vila nu någon dag eller två så kommer jag orka. Och det gick inte. Det gick inte. Det var liksom, hjärnan la ner. Jag kunde se att Peter pratade men jag kunde inte ta in dialogen. Så hela det året var, alltså första halvåret var bara fullständigt nattsvart. arg på mig själv att jag hade kört slut på kroppen så mycket, och att jag då också nu efteråt kan titta tillbaka och se att shit, jag har ju gjort det här mot den här stackars kroppen och hjärnan flera gånger förut också. Och jag tror att det finns nog en känsla av skam att man inte orkar. Att det här, för att många har ju sagt under lång tid, du måste stoppa upp, du kommer inte orka, du kommer inte, jo då, jag orkar, och så puff, så rasar allt. Så dagarna bestod av bara alltså att gråta, att få panikångest. Och för de som inte haft ångest eller panikångest, så brukar jag säga att det är som att man tänker ungefär som att du måste med ett tåg som är jätteviktigt, och du ser att det börjar åka och du springer efter och du får nöd och hjärtat slår och du kan knappt andas och du försöker springa hinna i kapp det, men du hinner inte kapp det. Det är ungefär så jag, alltså det är en form av verkligen panik där. Och första tiden kom de här panikångestattackerna flera gånger per dag. Jag kände som att jag inte kunde andas, som jag liksom. Och det var bara att låta det. Jag kunde inte göra något annat. Och det här är ju också för de som drabbas, så är det ju som så att man är väldigt beroende av att ha. Jag hade ju nu en partner som kunde ta över allt, kunde ta hand om logistik och prata med nära och kära och hålla i saker, för det är ju, och jag brukar tänka på de som är ensamstående och med barn till exempel, där är ju väldigt viktigt att man har någon som hjälper en, någon som, och där tror jag också är viktigt att lära sig. Där har faktiskt blivit en bra läroskola för mig, för jag har lärt mig för första gången att ta emot hjälp. Det har nog, förr har det nog varit mer så att jag gärna hjälper andra, men jag har haft svårt att be om hjälp. Men nu gör jag det utan problem. Nej, men alltså, så att, jag känner efter väldigt mycket. Så att det har samtidigt kommit någonting väldigt bra ur det, för att det här har tvingat mig till en livsförändring. Det har tvingat mig till att när jag märker att nej, men nu är jag på väg upp i ett tempo igen som min kropp, och den, kroppen kommer aldrig orka samma arbetstempo igen i närheten, utan jag måste vara väldigt noga, och jag kommer behöva vara det for lifetime.
Men var du inte rädd? Jag menar, alltså rädd att du ska fastna där, förstår du vad jag menar?
Jag var nog mer rädd att jag kände att hela kroppen la ner fullständigt. Att jag tappade känseln i kroppen, domningarna skakade så att jag skulle hålla ett glas och kunde i handen darra så jag knappt kunde hålla i den. Massa konstiga symptom. Och när vi tittade då tillbaka, jag och Petersen, när man har suttit och analyserat lite och så har jag också sett att det var mycket att åka in och ut på akuten innan jag brakade, med olika symptom och värden som var höga ena dagen, och sen så när man kom ner till husläkaren nästa så var allting bra igen. Och det var det som skrämde mig, att kroppen la ner så fullständigt, och framförallt hjärnan. Minnesluckor, att jag inte kunde. Det tog ett tag. Bit för bit så kunde jag ta in mer och mer dialoger. Men jag fick hela tiden känna att nej, men nu kan jag inte ta in mer. Nu måste jag bara lägga mig och stänga ner allt.
Hur lång paus tog du från allt?
Ett år. Och läkaren sa egentligen att han tyckte att det var lite för tidigt med tanke på att det var en så pass allvarlig utmattningskollaps. Men jag kände samtidigt att jag behövde komma igång, även om det var en väldigt långsam takt. Mångt och mycket för att jag har ett jobb som jag älskar, och jag känner att musiken också ger mig styrka och kraft.
Kan man fastna i ett sånt tillstånd? Alltså, skulle det kunna bli permanent att du är ett vrak liksom?
Jag tror att man får man bara möjlighet att läka på det sättet som jag gjorde, att få stänga av allt och ha nära och kära som backar upp mig så mycket, så blir det ju att kroppen läker och hjärnan också börjar liksom, men det tar tid. Och trots att jag började jobba så kände jag att jag hela tiden har fått känna efter, det får jag fortfarande göra. Hur mycket orkar jag? Vilka dagar tar jag ledigt? Hur ser schemat ut? Vad är det liksom?
Ja, är det här svårt tycker du att sätta de här gränserna? Att känna av sånt där?
Nej, först nu så tycker jag att det faktiskt börjar kännas ganska hanterbart. Och det känner jag också till exempel nu i presskonferensen inför Mello då. Som är en väldigt lång dag och jag är inte van riktigt för de långa arbetsdagarna, för det var ju redan smink och så tidigt på morgonen och sen var det ju möten och sen ja, pågick allting med inspelningar och grejer och intervjuer och så till väldigt sent. Men jag har jättefina människor omkring mig yrkesmässigt också och som då ser till så att jag får de här andrummen, att vi går igenom tillsammans. Hur ser det ut? Vänta, okej, här. Och så där jag då går in i logen och bara lägger mig och vilar. Jag har skaffat såna här mindfulness- och meditationsappar. Och de är väldigt bra för mig. För att när jag ligger helt tyst, då går hjärnan igång i alla fall lite mer. Det surrar och det har sig. Men med den här, och då måste jag hitta, jag har hittat de här, jag har letat med de här olika apparna. Jag måste ha den här rösten som jag känner att den här, nu är jag borta i liksom, ja, det är sådär. Och det hjälper mig jättemycket. Mm. Både i själen och hjärnan. Att bara få stänga. Så när vi var klara med den här presskonferensen så kändes det jättebra på kvällen när jag kom hem. Och det var ju naturligtvis i och med att jag har kunnat ta de här pauserna. Och det är ju viktigt för andra också som går tillbaka till sina respektive jobb. Att man får det är ju inte alla som har den här möjligheten då att säga att ja, nu måste jag ha en paus här på 20 minuter eller utöver lunchrasten eller att det är att man, och att man kan ha någonstans att kanske stänga in sig och bara landa i.
Ja, jag var inte beredd på den här känslobomben, men jag blev också jag känner mig helt omtumlad. Men det var fint att dela med dig, tack för det. Avslutningsvis så ska vi damma av några lyssnare.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det är mejl, och det blir det sista som vi gör idag. Vi har fått in några stycken här, och första mejlet lyder så här. Väldigt fint mejl, och det står så här. Jag vill veta hur hon har lyckats behålla sin genuina värme, sin glada framtoning och sin härliga sprallighet genom livet. Tänker att hon har varit i en tuff bransch väldigt länge och gått igenom mycket prövningar i livet och så vidare. Hon verkar verkligen vara på riktigt så sjukt härlig.
Tack. Nej men alltså, skrattet och glädjen kom ju oftast också ur sorg, ilska, frustration, alltså sådär. Men på något sätt så har jag ända sedan jag var liten alltid försökt eller känt att jag hellre greppar de positiva halmstråna än tvärtom. Så att det är ju många stunder av sorg och när man är ledsen eller är upprörd över saker och så vidare. Men glädjen kommer tillbaks, kommer alltid. Alltså jag har lätt för skratt. Det är så, och det, jag känner att jag behöver det. Jag behöver det här positiva, att glädjas åt bra stunder för att orka när det inte är bra. Men vi går ju alla igenom, som sagt, både... Men jag älskar att skratta, jag älskar att se positivt på de saker som går att se positivt på.
Mm. Mm. Bra. Hur är det att ha Benny Andersson som svärfar?
Ja, han är jättefin. Jag har en väldigt fin familj och släkt överhuvudtaget. Både på min egen och på Peters sida. Och det är jättehäftigt.
Mm. Mm. Mail nummer 3. Berätta lite om din relation med din son Charlie. Är ni tajta? Fungerar du som någon slags mentor i hans karriär?
Just nu så jobbar han ju inte så mycket med musiken. Kommer säkert. Jo, han ska ju i höst ska han spela. Det måste jag ju reklam för, höll jag på att säga. Och Noise, han ska ju faktiskt spela i musikalen om Noise i höst. Jättekul. Nej, mentor blir inte sådär, utan han klarar sig själv. Alltså det här när han sökte till Idol till exempel, kom han att berätta att han hade sökt. Och han sa, oj, så det är mer att vi pratar lite musik allihopa, lite sådär familjen, eftersom det är ganska, berör oss ganska väldigt mycket. Olika punkter.
Men... Vad tyckte du om hans idoläventyr?
Fantastiskt. Jag var ju så nervös varje vecka att han skulle åka ut, så att jag pallade inte att titta emellanåt. Jag fick gå ut i köket och sen säga åt Peter, och så fick han ropa om han var kvar eller inte, för jag klarade inte. Det var så, jag var fruktansvärt nervös.
Nästa lyssnarmail lyder så här. Hej Nanne, jag tycker du verkar vara så jävla härlig. Och jag är nyfiken på din relation med Peter. Och hur gick det egentligen till när ni träffades? Hade inte du ett band ihop med Peter och hans dåvarande tjej? Jag har alltid undrat vad som hände där egentligen. Har du lust att rätta ut dessa frågetecken?
Ja. Jo, men det stämmer. Peter och jag, vi har ju varit ihop nu i... Vad blir det? 33 år blir det i år. I sommar. Och vi har jobbat ihop då i 39 år. Så det tog lite tid. Det sa inte klick med en gång, utan vi jobbade ihop. Och det var inget konstigt med det. Och sen startade vi gruppen Sound of Music. Vi hade ett rockband innan. Och där kom Angelique med också, som var med då. Och så blev det sen vi fick skivkontrakt med Sound of Music då, som vi startade. Och då var han ihop med Angelique, precis. Och sen så kom ju en fas när han och Angelique separerade, och jag och min dåvarande sambo hade också bestämt att vi skulle separera. Och då började Peter och jag umgås mer. Så att när vi var klara i studion så åkte vi och käkade efteråt och sådär. Och då började vi plötsligt att hitta varandra på ett helt annat sätt. Och det som är roligt är ju faktiskt det att det fanns aldrig en enda gång att vi egentligen hade sneglat på varandra innan så här, åh, lite söt. Utan det var när polan Nanne och polan Peter. Men vi hade ju bara på något sätt jobbat ihop, och plötsligt så började vi upptäcka varandra på ett helt annat sätt. Så plötsligt så sa det klick. Men det är klart, vi kunde bägge två sådär, sen när vi hade blivit ihop så tog det lång tid. Man kunde titta på varandra på morgonen när man vaknade bredvid varandra och sa, nej men shit, hur gick det här? Vad hände? Men
jag tror människan som frågar är nog ute efter något såhär mörkt, geggigt, otrohetstriangeldrama.
Nej, liksom. Nej. Utan det var verkligen Som sagt,
det är schysst till.
Precis. Ja, jag brukar säga det att han avverkar alla tjejerna i bandet, så var tur att det inte var den här stora, vad heter den här damorkestern. Då hade han fått jobba. Ja, nej, men och det är egentligen inte mer, det är många som träffas via jobbet och så, så att, och i det här fallet så var det som så att vi var bägge två hade separerat med våra.
Då så. Nästa mejl lyder så här: berätta om din medverkan i Let's Dance. Jag har 3 frågor om det. 1. Får man bra betalt? 2. Var du ledsen över att få lämna så tidigt? 3. Är det lika knulligt som det ryktas om? Ja, det går mycket rykten om Let's Dance. Det är som ett harem av folk bara ligger med varandra och så här.
Jag har ingen aning om det. Jag tror inte att det var så det året i alla fall. Jag har förstått att vissa år har det tydligen varit så.
Jag har hört kollegor
som har nämnt.
Så det är inte bara rykten, det har faktiskt varit så vissa år.
Ja, mer eller mindre. Men
vad
du får betalt, så är det en förhandlingsfråga. Alla förhandlar, så det är nog väldigt olika, så att säga. Och vad det gäller att åka ut därifrån, så faktum är att jag var ju redan där väldigt trött och sliten. Så att när vi hade kört igår, och jag älskade att träna och umgås med alla och så här, men när vi började med själva tv-produktionen så kände jag ju att jag var egentligen för trött och sliten.
Mm.
Så jag pratade med Peter redan då efter, alltså när vi hade kört 2 första veckorna, och då sa jag det, jag älskar att umgås med alla, jag älskar att dansa, och hela det här tv-produktionsteamet var fantastiska, men jag var så trött och sliten så att jag var inte redo för när man skulle göra såna här synkar och sådär, när man ska sätta sig och berätta och sådär. Och redan där kände jag att jag var inte så kul. Alltså jag var väldigt... jag ville egentligen bara... Jag kunde inte vara där och jobba och bara umgås och så vidare. Men jag var för trött och sliten. Så att när jag inte åkte ut efter 2 veckor där, så pratade jag med Peter och sa att jag vet inte om jag måste ta ett möte och säga att jag måste hoppa av. Och då kom jag faktiskt till Tobias, min danspartner. För då hade jag pratat om att jag måste nog hoppa av, för jag kommer inte orka. Och då kom jag till danslokalen och så frågade jag min danspartner så här att om det blir som så att att jag inte blir kvar här och om jag liksom, har du fortfarande ersättning? För jag måste ju tänka på min danspartners ansvars. Och då tittar han på mig och säger, du tänker väl inte hoppa av? Och då kände jag, okej. Okay. Så att jag var väldigt tacksam att ha fått vara med Let's Dance, och som sagt, alla var helt underbara och de på tv-produktionsbolaget var fantastiska, för de kände ju nog utav också att jag inte under själva tv-produktionerna, men allt det här vi skulle göra runt omkring, jag var inte riktigt redo för det, för jag behövde ju egentligen bara vila och bara just som sagt umgås och sånt. Så jag var så sliten. Så att redan där skulle jag på något sätt ha... Men jag älskar och jag är så tacksam att jag fick vara med. Men det var fel fas i livet. Men fantastiskt gäng. Men jag var tacksam när jag som sagt var... åkte ut. Så tyckte jag att det här var... Då fick jag ett par lediga veckor.
Nästa mejl lyder så här: vad är det för relation till alkohol?
Vad har jag egentligen, så har jag... jag tycker det är gott med lite... Jag dricker ingen starksprit eller någonting, utan vin och öl kan jag tycka är gott och så. Men jag har naturligtvis, eftersom jag växte upp med alkoholmissbruk omkring mig och så, så är det... så vet jag att man ska ha respekt för det, så att säga. Men jag har inget sådär att... jag brukar alltid säga att människor med dåligt spritsinne ska inte dricka. Men... och vi har stora problem med alkohol och så i samhället, i världen. Som är, men jag har ingen sådär att inte... Alltså, nej, jag tror att jag har ganska allmän sådär inställning att... dricka lite man ut och käkar middag tillsammans eller så, men jag dricker inte hemma eller så där på det sättet, eftersom min man dricker ingen alkohol alls och har aldrig gjort. Mm-hmm. Så
hur kommer det sig då?
Nej, han har bara gjort det, han har inte tyckt att det är gott. Mm. Helt enkelt. Och då blir det inte att jag sitter och dricker som så heller, utan mm. som sagt, alltså det blir mer så där fest, alltså bara gå ut.
Mm. Mm. Sista lyssnar, mejlet lyder så här: är du trött på att få höra att du liknar ett pentroll?
Nej, men eftersom jag älskar troll så är det inga som... Nej, för mig är det en komplimang i alla fall. För jag tycker om trollen och jag tycker att de är en... jag tycker de är... trollen visar att... Jag samlar ju på troll hemma.
Det?
Och, ja, och det är ju därför att jag tycker att trollen visar oss, framförallt i dagens samhälle där det är väldigt mycket hets om perfektion och allting. Och de har stora näser och stora öron och det liksom. Och så ser man ju att de är så otroligt fina och vackra. Så för mig är de en symbol för att alla är vackra på sitt sätt.
Mm, bra, fint sagt. En hand upp för trollen.
Ja.
Du,
det enda vi inte gillar är tandtroll.
Ja, faktiskt. Det är bra, det är bra. Jag försöker säga det till min dotter också, men hon vill inte lyssna på det. Men...
Okej.
Du, vi börjar bli klara. Mm. Hur känns det här då?
Ja, det var jättetrevligt att sitta och prata.
Ja, fint. Jag tycker också det. Innan du får gå så vill jag ändå göra lite reklam för att du är med i Mello nu, som drar igång snart. Och vi måste ju rösta på antingen ditt bidrag eller det du har skrivit. Och vem är det du har skrivit till nu?
Jakob Karlberg.
Just det. Mm. Kan du berätta lite kvickt om de här två bidragen?
Ja, de är väl egentligen lite poprockiga bägge två, men på olika sätt. Han är ju en fantastisk sångare och artist. Så jag är jätteglad att jag har fått möjlighet att skriva tillsammans med det här gänget. Och bra låt, bra artist. Rösta på honom, gör det.
Ja, på dig då?
Ja, jo, nej men, och jag tycker att det är jättekul att vara med. Jag har inte kunnat sett mig själv i Mello igen. Det är 13 år sedan jag var med senast. Och det här var mer att vi skickade in den för att vi höll på att skriva den här låten. Och Peter tyckte att, ska vi inte skicka in det till Mello? Nej, sa jag absolut inte. Mm. Så gick några månader och så började närma sig sån här deadline för att skicka in. Och sa, jo men ska vi inte skicka in det? Ja, vi gör väl det liksom. Så det här, jag vet inte om det är någon slagerlåt sådär. Det är inte... den har ju en rock, poprock, en rocktouch som inte... alltså, det finns en igenkänningsfaktor av det jag brukar göra. Men jag tror att den här är lite rockigare än den andra. Och det vet man, alltså rocken kan ligga lite, ligger inte riktigt kanske i tiden, så jag vet inte hur det kommer att tas emot, men oavsett vad så ska jag upp och köra, och jag tycker om den här låten jättemycket att få göra.
Är det samma känsla inför tävlingen att vara med som för 13 år sedan? Vad är skillnaden?
Nej,
vad är
skillnaden är nog att jag känner ro på ett annat sätt. Jag vill jättegärna, självklart precis som alla, gå vidare, åtminstone att man får komma till andra chansen. Men förr så kändes det ju alltså, att inte gå vidare. Det kändes så otroligt viktigt att få gå vidare för att också få en möjlighet att få en hit utav låten och så. Och det är ju toppen om det skulle bli så, men jag känner idag också att jag är en bra fas i livet nu efter allt det här som jag har gått igenom, som gör att jag har en annan ro och känner att ja, det känns viktigt och jag går verkligen all in på det, men det känns inte livsviktigt på samma sätt, utan jag ska in och ha kul. Sen vet jag att när jag väl står där bakom och det är direktsändning, då är jag fruktansvärt nervös. Men jag ser så mycket fram emot detta och det ska bli kul oavsett hur det går. Men jag ska ge hjärnet.
Fan vad kul. Rösta på Nanne Grönvall.
Yeah!
I Mello. Stort tack för idag, hörru.
Tack själv.
Tack, hej då.